I veckan så gick ju startskottet för den årliga bokrean. Men varför köpa när det mesta finns att låna på biblioteken? Gratis och inläst dessutom. Och nu ska Jan Olofsson vid Stadsbiblioteket i Luleå tipsa oss om några relativt nya och mycket läsvärda böcker.
Ja,
har du något spännande?
Det tror jag nog. Det kommer alltid spännande böcker. Och en bok som har en debutant från Barlåliden utanför Bjurholm i Västerbotten som blev överraskande mycket uppmärksammad. Med all rätt kan vi säga. Det är Stina Stor som har kommit med en novellsamling som heter Bli som folk. Och det är noveller som utspelar sig i, ja, man kan säga det är i hennes hemtrakter, det är på landsbygden och det är i Västerbottens inland. Det är ju där det finns så mycket berättare. Och här har vi nog en ny yngre berättare som tar vid efter de äldre kända, Torgny Lindgren med flera. Och det är noveller då, och de utspelar sig, ja, nutid eller kanske något decennium, par decennier tillbaka. Och det är ofta är de med barn i centrum. Det är liksom barnets blick på tillvaron ganska ofta. Och det är så dialektala inslag. Det är sånt här språk som är, ja, vi känner igen det, vi som bor här i norra Sverige, men kanske om man bor i södra Sverige får man anstränga sig lite för att hänga med. Och det där är ofta, vad ska man säga, det är inte utsatta barn, men det kanske är ofta lite torftig tillvaro de lever. Och det är ofta barnets blick, som sagt. Barnet ser ju saker som vuxna tycker lägger knappt märke till, men ett barn kan liksom se detaljer. Det kan vara liksom ett död insekt på en bilruta blir en stor grej för ett barn. Och gräset är jättehögt och blommorna är jättestora och det är allt ifrån snorkråkor till döda insekter finns liksom med som i en beskrivning av världen. Det beskrivs liksom högt och lågt eller vad man ska säga.
Väldigt bildrik tyckte jag. Jag har läst den här boken alldeles nyss och det var väldigt mycket bilder, alltså lite överraskande bilder tyckte jag.
Överraskande bilder kan man gott säga. Det är ofta lite överraskande vändningar i historierna också. Det blir, kan säga, det är en visuell bok. Det är liksom beskrivningar i bilder mycket. Man ser miljöer framför sig rätt tydligt tycker jag. Allt ifrån de här små detaljerna jag pratade om till hela, ja, hus, interiörer och så vidare. Man får en känsla för det. Och jag ska läsa en liten kort mening ur den bara för att man ska få en uppfattning om språket i det som är då just dialektalt färgat och kärnfullt. Och det är den första novellen som heter Gäddan. Det handlar om en fisketur och det är ett barn som heter Åsa som är med på den här fisketuren. Så börjar den så här. Åsas näsa som snorig. Och hela tiden hade det varit händerna runt axelremmarna fram på kroppen. Mothållet. För nylonbanden på morfars stora fiskeryggsäck blev helt till skärplågor annars av tyngd. Hon hade höjt högerarmen ibland bara för att dra ansiktet mot skjortärmen och så där göra snortorra ränder över sin kind. Man ser ju precis ett snorigt barn framför sig tycker jag. Det, ja, och så går det på. Nej, men det är en stark debut och det är, ja, en berättarbegåvning måste man säga.
Och Stina Stor kommer också till Kontext här i Luleå och berättar om den här boken den 22 mars om jag inte minns fel.
Just så att det stämmer.
Om man är nyfiken så kanske man kan gå dit om man har möjlighet. Ja, sen har du
sen har
annat.
Vi då, jag håller mig kvar lite med det nordliga perspektivet. Och det är Peter Johansson som är journalist här i Norrbotten. Har kommit med en roman som heter I berget begravt. Som han själv säger är väl en sorts krönika över Malmbergets uppgång och fall. Och det är den berättar sig i två tidsplan, det är 30- och 50-tal. Och de här tidsplanen hänger ihop. Det som händer på 30-talet återverkar på vad som händer på 50-talet. Och det är en sorts, det är ett brott i bakgrunden kan man säga. Det är ingen riktig deckare men det finns en sorts ja, en brottslig handling som är berättelsens kitt. Och ja, det, då som nu så är det kris i gruvan, och det händer ju med jämna mellanrum. Och det är väldigt fin tids- och lokalfärg här. Det märks att författaren känner till de här miljöerna. Så man, och det är väldigt levande skildrat. Och det är även då de människor som finns i och kring gruvan är skildrade väldigt nyanserat. Och ibland när det är reportage från gruvsamhällen och sånt där, så blir det ofta ganska schablonartade beskrivningar av folk i de här samhällena. Men det är det inte här, utan det är en mångfacetterad skildring av de olika personerna i det här händelseförloppet. Sånt som i regel inte brukar komma fram när pressen kommer och gör reportage när det är kris i gruvan eller något sånt där. Mm. Man skulle kunna säga att det är en sorts modern arbetarskildring också. Mm. Ja.
Sen till en annan journalist som kanske lite mer känd i alla fall.
Han är lite mer känd, Jan Guillou. Och han har ju då, det har jag pratat tidigare om, delar i den här serien som heter Det stora århundradet, som är en släktkrönika. Man får följa en släkt under i princip ska bli hela 1900-talet. Och den här blå stjärnan, den har kommit fram då till andra världskriget, och egentligen skildrar den samma tid som den förra delen som heter Att inte vilja se. Och i Att inte vilja se så är ju då Laurit, som han heter, en av de här patriarkerna så att säga i släkten. Han är ju, det är ju tre bröder som har blivit framgångsrika företagare. De kommer ursprungligen från en ö i Norge och väldigt fattig bakgrund från början. Men det har gått väldigt bra för dem i livet. Men Laurits, han är Tysklands vän av födsel, eller inte födsel, men av ohejdad vana. För han har studerat i Tyskland, haft företag i Tyskland, och han vill inte se vad som egentligen händer i Tyskland. Men i den här senaste delen då, Blå stjärnan som den heter, då är det hans döttrar som har huvudrollerna, kan man säga. Den berättar då kriget ur ett mer kvinnligt perspektiv, för de här döttrarna, de är ju då, står ju på andra sidan. Johanne, som hon heter, den ena, hon är ju då kurir till motståndsrörelsen i Norge och lite agent och allt möjligt. Och hennes syster, som jag nu inte kommer ihåg namnet på, hon jobbar i svenska säkerhetstjänsten och vet ganska väl vad som håller på att hända. Medan gamle Laurits tror att Tyskland ska vinna kriget snart, så vet hon ganska väl att så kommer det inte att bli. Det vet man ganska tidigt för de som är insatta. Och det som är bra med den, det är att det lyfter fram en kvinnligt perspektiv i historien, som i regel brukar kriget bara beskrivas utifrån de manliga krigshjältarna så att säga. Men det fanns kvinnliga krigshjältar i skymundan också. Och samtidigt som det här, vad ska man säga, familjeföretagsimperiet börjar bli lite hotat av, dels gör de ju stora förluster i Tyskland, och dels kommer en ny tid med det. Man märker till exempel att det är inte så lätt att få tjänstefolk, för de börjar ju vilja ha avtalsenliga löner och sånt där. Så det blir lite nya tider för den här familjen som har vant sig med ett liv i välstånd. Mm. Och det kommer ju då naturligtvis fler delar på det här, så det blir ju spännande att se vad som händer.
Det här är ju del 5 då i den här
serien. Ja, det blir det. Jag har inte räknat, men det är det. Ja.
Kan man läsa den här fristående, eller ska man helst läsa de andra tidigare?
Ja, man bör nog läsa dem i rätt ordning. Och den första heter ju då Brobyggarna, det kanske jag sa. Sen kommer de i tur och ordning. Men Brobyggarna ska man börja med. Ja, sen har jag en helt annan perspektiv på den västerbottniska berättartraditionen. Och det är då Olof Retling och Sven Björklund som har skrivit en bok som heter Till häst genom Västerbotten. Och de ingår ju i gruppen Klungan. Och det här Till häst genom Västerbotten är också en föreställning som de turnerar med fortfarande. Och boken innehåller då gissningsvis en del av föreställningen. Och det är lite lustigt här hos oss, så står den bland faktaböcker om Västerbotten. Men jag vill nog påstå att den innehåller inte ett sant ord. Men den är väldigt rolig. Det börjar med de ska göra ett projekt för att upptäcka eller återupptäcka och dokumentera den levande berättartraditionen. Så de söker pengar från diverse fonder och de söker miljoner, 14 miljoner här och 18 miljoner där och så vidare. Det är naturligtvis inte på, all, på riktigt. De får pengarna här. De får också, som de säger, en skärpa från Arbetsförmedlingen som ska ta hand om hästarna åt dem. Så rider de iväg runt i samhällen i Västerbotten och tecknar upp historierna som finns. Och det är då hiskeliga skrönor, den ena värre än den andra. Och ja, mycket roligt att läsa. Mm. Det är berättelser som de har hittat i Storuman och Bagböle och Blattnicksele och andra ställen.
Och de böcker som Janne tipsade om, det var Bli som folk av Stina Stor, I berget begravt av Peter Johansson, Blå stjärna av Jan Gio och Häst genom Västerbotten av Olof Wretling och Sven Björklund.